säger vi välkomna till det 123:e Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter med Moa Lundqvist, hej.
Hej.
Och med Jonathan Unge.
God dag.
Hej gubben.
Ja, just det.
Hur är det gubben?
Skit dig.
Ni två har ju medverkat till Lilla Drevet i snart 2 år tror jag.
Mm. Precis.
Och jag har tänkt att det...
Ska det lossna?
Att det kanske inte... Jag tänkte inte att det här är väl ett bra tillfälle att utvärdera det lite grann.
Okej. Okay.
Prata om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.
Kvartssamtal.
Jag tänkte att det kanske inte ens behöver sägas att det är uppenbart, men vissa lyssnare verkar bli lite stressade av det. Att de känner att det är lite för oklart och outtalat. Så jag bara säger det rakt ut att Moa och Jonathan är medlemmar i Lilla Drevet.
Mm.
Jag vet inte exakt när det skedde, men det är så nu i alla fall.
Då har vi fått möte på en restaurang.
Just det.
Möte. Hade vi ett sånt möte?
Mm. Ja.
Jaha. Mm. För jag tänkte att...
På Möllan.
Okej, okay. Jag kommer inte ihåg det här.
Ja.
Det är för att jag tycker att det är så jobbigt att ta sådana här snack. Att jag vill inte att det ska vara något så här sentimentalt stort beslut.
Nej.
Jag är som en sån här kille som inte vill prata om vart vi är.
Vi tyckte det var jättestort. Jag och Jonathan grät.
Är vi medlemmar eller?
Ja, Ola säger om vi är medlemmar.
Ja, vi hänger, det var det här.
Vi har hängt i 2 år. Och vi vet fortfarande inte.
Men medlemmar innebär inte någon sorts skydd, eller?
Jag vet inte exakt. Det är det som, det är diffust. Men ni är administratörer på Facebook-sidan.
Jaha. Ja.
Och jag bara tänkt att det var uppenbart att det var så. Jag tror inte att vi började prata om det.
Nej.
Och, men jag har bara märkt att vissa lyssnare är så här, vilka är vikarier? Mm. Vissa har någon sån där ordningssinn att de vill kunna dela in det ordentligt.
Det är också talande att vi inte heller har tagit upp det. Utan att det blir som någon kompis på en middag.
Mm.
Är ni ihop nu? Stämningen blir
iskall. Vi vågar inte säga någonting.
Vi tittar
vad
på
säger Ola?
Ola?
Det är upp till Ola.
Ola ursäkta sig, gå på toaletten. Stanna kvar där resten av middagen.
Man hör hur jag springer för trappan, startar bilen. Rivstarta därifrån. Ifall det här kundgörandet behövdes så kommer det nu. Ni kan lägga till den info ni som håller på med vår Wikipedia-sida. Om ni vill. Så var det sagt.
Det var väl inte så svårt, Ola. Det kändes väl ganska bra.
Ja, satt hårt inne. Men det här är ju då en podd som ibland får epitetet satir. Vi, eller i alla fall jag, brukar vrida mig lite som masken på kroken inför satirbegreppet, inför S-ordet. Att det känns så här mossigt och högtravande. Jag brukar lite skönt distanserat säga att satir, det är en spännande konstform som är en blandning mellan dålig komik och dålig journalistik.
Just det.
Inte tillräckligt roligt för att vara komik, inte tillräckligt sakligt för att vara journalistik. Bara något fekt, halvkvävt däremellan.
Ja, det tycker jag är en vacker beskrivning.
Men jag tror att jag kanske ändå brinner lite för satiren. För jag blev helt vansinnig häromdagen när jag såg SVTs kulturnyheterna och hörde hur de använde satirbegreppet.
Mm. Dammet har ju knappt lagt sig efter helgens amerikanska presidentkandidatsdebatt. Och många menar att det är svårt att utse någon entydig vinnare i kampen mellan Clinton och Trump. Men vinnare är i alla fall satirikerna på nätet. Ett klipp som skickats runt mycket det senaste dygnet, det vi ser här nu, är där presidentkandidaterna ser ut att sjunga en duett till musiken från filmen Dirty Dancing.
Det är satir.
Och det finns inget jag hatar så besinningslöst som såna här virala succéer. Att alla bara delar det så här, haha, så jävla klockrent. Vad fan är det som är klockrent?
Lyssna nu, Carl Stanley.
Har han gjort såna här?
Han gjorde väl på lite satir när jag gick runt i Stockholm och tyckte att det var tomt.
Det var en viral succé.
Jag menar inte att allt som, som är viralt behöver suga. Men det är den här speciella genren. Få Donald Trump och mima till Dirty Dancing. Jag tycker bara att det är så ofattbart tomt. Det är så osannolikt tomt. Men jag kommer ihåg att det var för några år sedan så höll Cobra i SVT på...
Raps va? Eller sånger? Bara.
Ja, jag vet inte om det var Cobra som hade gjort dem eller om bara Cobra visade dem. Men det var i alla fall videos där man hade fått... Ja, men kanske var raps ibland. Men det var också till exempel att man hade fått George W. Bush och Tony Blair att mima till My Way.
Mm.
Och alla älskade de här videorna så mycket och alla bara så här, haha, det här säger allt. Men det säger inte ett skit. Det säger det är ingenting. Det är absolut ingenting. Och jag säger inte att allt måste säga någonting. Det är väl okej att göra transskämt. Men det är väl bara något att de här såna här videos, de får någon slags är utav satir. Min älskade satir. Det här jag känner då att...
Men istället för att ha två vanliga kändisar så har de tagit två politiker istället.
Ja, och då...
Att det är lite satir bara för att det är två politiker.
Ja, då tror alla idioter att de ser den här filmen där Trump mimar till Dirty Dancing-låten och bara, aha, där fick de honom. Så, nej, de fick honom inte. De fick honom absolut inte. Det är en helt annan typ av arbetsinsats som ska göras om man som satiriker.
Säg det bara.
Om man som satiriker sträck ska få Trump eller Clinton. Det är en annan arbetsinsats än att sitta och klippa ihop dem en 80-talshit. Jag tror att anledningen till att jag tycker det känns så himla ondskefullt och fruktansvärt och förfärligt med de här filmerna, det är att det känns som att det är Putin godkänd satir. Eller det här är sån satir som en diktator godkänner om sig själv för att visa hur skön han är.
Mm. Det är sant.
Alltså, för jag kommer ihåg att jag såg ett reportage om det, om någon så här illusion av satir som de håller på med i rysk tv. Mm. Där så här Putin och Medvedev var knasiga dockor som dansade. Mm. Typ.
Någon har sagt till Putin att vi måste ha någon sorts satir. Ja. Kan du tänka dig den här sorten satir?
Och då är det någon så här konstig docka med stort huvud liksom, som dansar till någon rysk eurodisco. Det är väl bara de vibbarna. Jag antar att det är anledningen. Att när Trump mimar till Dirty Dancing och det hyllas som satir, då känns det som en iskall hand kramar om mitt lilla hjärta. För det är som om det inte är någon skillnad på vår regim och Putin i Ryssland. Så det var bara det att jag satt och blev vansinnig framför kulturnyheterna häromdagen. Skitsamma, vi kör igång veckans avsnitt. Vi hoppas att det inte ska bli så ofattbart tomt.
Och i ett annat klipp så har deras första debatt klippts om till frågetävling. Time to
ask. And Secretary Clinton, you're up first. You say hello to your crush at summer camp.
Hi, Scott.
Ja, det var ännu ett usch.
Ja, det där. Det första, det var ju lite roligt.
Ja, vi går vidare. Jag hoppas bara att vi ska ha ambitionen den här veckan att det ska vara bara pyttelite mindre tomt än mima till Dirty Dancing i alla fall.
Vi får se.
Krav.
Sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna. Jag ska prata lite om den här Oscar Sjöstedt, SD, finansministerkandidatens fyllefilm sen.
Just det.
Vad ska ni prata om?
Jag ska prata lite om Egor Putilov.
Mm. Ja, du menar Jegor Putilov?
Utan Jegor.
Mm.
Egor står det ju. E-G-O-R.
Man uttalar det Jegor.
Det har du ingen aning om.
Ska det bli en till sånt här gate? Jag orkar inte mer. Jag ska prata om Vattenfall. Ja. Nu blir det kul.
Mm. Vem ska börja?
Du kanske kan börja. Prata om Jegor Putilov. Mm.
Jimmy I.E. Åkesson. Jag börjar direkt.
Satir.
Blev i riksdagens partiledardebatt. Det var ju först en partiledardebatt TV, som ni kanske kommer ihåg. Och sen dagen efter, om jag minns rätt, så var det en partiledardebatt i riksdagen.
Ja, det var nu i morse, idag onsdag när vi spelade in. Ja. Mm. Så var det i riksdagen.
Ur askan i elden. Och där blev han angripen från både höger och vänster.
Mm.
Han blev det. Mm. Löfven anklagade Jimmy för att inte vilja satsa på integration. Hårt, men inte lika hårt som attacken från Batra och Löv.
Okay.
De anklagade honom nämligen för förräderi.
Mm-hmm.
Och bakgrunden är fallet Egor Putilov. Något Jimmy bara skrattar bort.
Alltså?
Skratt.
Det var så. Det var det han gjorde liksom bokstavligt talat. Han bara skrattade.
Ja. Och det här följer inte god jord hos Löv.
Nej.
Jimmy Åkesson tar bara emot detta med ett skratt. Hånler. Kommer det sig? Varför är mönstret så tydligt? Svara nu.
Hårt.
Sa Löv då. Mm. Vem är då denna Egor Putilov? Som det uttalas. Jo, Aftonbladet avslöjade för ett tag sedan att det fanns en anställd på SDs riksdagskansli som skrev debattartiklar och bland annat debatterade med sig själv.
Okay.
I olika forum. Under namnet Tobias Lagerfeldt skrev han att papperslösa bör få rösträtt.
Mm. Precis, det där var ju väldigt speciellt. Och ja, det var publicerat i Aftonbladet, en debattartikeln. Och ja, så att han gjorde en parodi på motståndarsidan.
Just det, och så hade han en pseudonym som heter Egor Putilov, där han inte håller med om att papperslösa ska få rösträtt.
Så himla kul han har haft. Ja.
Hans riktiga namn är Alexander Fridback. Kanske, jag vet inte om han heter Egor Putilov eller inte. Han heter inte Egor Putilov.
Nej, han heter inte det. Han heter inte det.
Men det stod i den lilla grejen jag kunde läsa om Egor Putilov i Fokus om att han hade kommit till Sverige och bytt namn. Mm. Så han kanske hette något liknande Egor Putilov innan. Eller har han heter Alexander Fridback?
Är han inte ryss, eller?
Jo. Hur
är det?
Jo.
Ja, för jag har för mig att han har sagt...
Egor Putilov låter ju mer ryskt, mer påhittat ryskt än Alexander Fridback låter.
Ja. Ja, men jag tror att han heter något annat ryskt från början. Och sen så han skaffar sig ett journalist-alias som är Egor Putilov.
Egor. Och vad heter det? Egor Putilov, det är ett ryskt namn. Det finns folk som heter Egor. Ja. Och det finns folk som heter Putilov.
Det tror jag. Ja. Mm.
Det är kul i sig nästan. Jag har med mig ett lustigt namn.
Skämten skriver sig själv.
Ja, det är nästan för kul.
Friback / Egor Putilov avslöjas också med att ha gjort suspekta fastighetsaffärer. Avslöjar Aftonbladet också. Han har köpt ett pris till underpris. Nej, han har köpt ett hus till underpris. Han har det.
Mm. Ja.
Så säljer han det och så tjänar han direkt 6 miljoner kronor.
Och det var någon rysk maffiagubbe som ägde huset.
Exakt, ja. Det var en rysk affärsman och enligt ryska medier så ska den här personen vara kriminell och ha kopplingar till ryska myndigheter. Så frågan som nu ställs är om han är köpt av Ryssland för att destabilisera Sverige. Mm. Han har avgått, ska sägas. Mm. Men han har sagt att anklagelserna är grundlösa.
Så hade han kopplingar till brottslighet eller hade han kopplingar till Putin? Eller
ryska? Både och. Både det är fina. Mm, okay. Ryssland behöver det ena inte utesluta.
De två orden är synonymer.
Ja, det är. Så är SD Putins ficka? Det är det man frågar sig. Det är det man är rädd över.
Mm.
För i Sverige så har SD ställt sig emot Putin. Man har sagt saker som man måste vara hård mot Putin.
Mm.
Men det har de inte gjort i EU-parlamentet. Det här var en historia för några år sedan. Då det kom upp liksom att man sitter i en partigrupp då, i EU-parlamentet som bland annat motsatt sig en resolution om transparens kring rysk finansiering av europeiska partier.
Att de har motsatt sig det?
Ja, EU vill att man ska kunna kolla om europeiska partier har fått liksom donationer av Putin eller till sådana företag som är kopplade till Putin. Bland annat så ska liksom, vad heter Le Pens parti? Nationella fronten? Och så här, nej, vad heter de? Front National. De har fått 11 miljoner kronor eller vad det är för någonting, av vad euro till och med, av någon liksom bank som är stor under Putin-kontroll.
Och SD var emot den här transparensen?
Ja, i EU var det i alla fall det.
Ja, just det.
Jag har också uppmärksammat att sverigedemokratiska parlamentsledamöter har flera gånger rest sig upp i protest mot en resolution om att EU-länder ska stå enade i sin hållning mot Rysslands annektering av Krim. Och
de bara ställer sig upp.
Man ställer sig upp i protest flera gånger. Den här resolutionen föreslog också även motgärder mot rysk propaganda och desinformation. Och att EU liksom riktade kritik mot brott mot mänskliga rättigheter i Ryssland. Det var en jävla resolution.
Mm. Då ställde de sig upp
flera gånger.
Till SDs försvar kan ju tänka mig att det här inte är ideologiskt genomtänkt, utan att det är bara ett räkneexempel kvinnan som sitter där i EU-parlamentet, ja. Och hon har bara fått, de har bara sagt åt henne, du röstar som Le Pen gör hela tiden.
Ja, alltså, du reser dig upp när de säger det här.
Men jag tror också att det här har varit försvaret, att de inte vetat. Och vad ska vi göra? Alla andra ställer sig upp. Skulle vi sitta kvar där?
Min vän ställer sig.
De har fått veta att jag är på samma lag som han med färgglad slips från Storbritannien som står och skriker på de luxemburgska gubbarna.
De har ringt till Sverigedemokraterna ibland och frågat, vad gör vi om de ställer sig upp? Ja, då ställer ni er upp. Hej då. Vi ska ställa oss upp.
Mm. Ja.
Andra kopplingar mellan SD och Putin är att Sverigedemokratsvännen och vdn Carl Mörling, det har säkert du någon bättre uttal på. Jag tror säkert inte att han heter Carl Mörling.
Han heter Mörling.
Oh. Jag röstar för Mörling. Det var trevligare.
Jag röstar för Mörling. Han misstänks i alla fall ha kopplingar till Vladimir Putin. Och han har försökt påverka SDs Rysslandspolitik. Mm-hmm. Samtidigt som han då ska ha diskuterat ekonomiskt stöd till partiets olika projekt. Sen har ju också Kent Ekeroth varit flitig gäst i Russia Today.
Ja. Mm. Men det är
många bäckar små. Mm. Det här stör inte mig. Jag har inga problem med Sverigedemokraterna.
Inte?
Nej.
Okay. Inga alls.
Nej. Men detta stör mig som nationalist. Mm. Jag älskar Sverige, har alltid gjort. Och var väldigt stolt över vår historia. Mm. Jag är framförallt stolt över vår stormaktstid.
Mm.
En gång i tiden så hade vi ett litet land som heter Finland. Kan jag känna till.
Jajamän.
Och då tycker jag att SD då, som ändå ska vara ett nationalistiskt parti, då borde de som har i sin supersvenska ryggmålskänsla veta att Ivan inte att lita på.
Nej, nej men exakt.
Förlusten av Finland, ett exempel. De brände ner hela Norrlandskusten bland annat. Mm. Och så gör jag extra hårt i Norrlands själar som är två.
Mm. De härjade Umeå, Piteå.
Två överallt. Bokstäver, en siffra. DC3-an. Sköt ner av ryssar, om jag förstår saken rätt.
Ja.
En bokstav, tre siffror. U-137. En liten ubåt som Ivan skickade in i den svenska skärgården.
Mm.
Det här är en skandal, verkligen. Och det här är inte heller första gången ett parti i Sveriges riksdag avslöjas med att ha kopplingar till arvsfienden. Ni kanske minns ett litet parti med namnet VPK.
Ja.
K är ett stort för kommunisterna. De strök sen K1, men jag är ledsen VP. Vissa av oss har lite bättre minnen än guldfisk.
Ja, men de var ju inte ens lurade in i det.
Nej,
så att säga.
De var ju mygel. Det var ju under bordet.
Det var ju liksom på,
det var ganska uttalat.
Uppe på bordet, ja.
Vilket gör det än mer läskigt.
Svenska Vänsterpartiet är ju, lyckades ju liksom vara också unikt sämst bland alla vänsterpartier. Alltså bland alla sina syskonpartier. Ja, de flesta så här sa efter Ungern 56, ja. Okej, vi är inte Moskva trogna längre. Så sa de i Norge och Danmark överallt.
Men okay.
Svenska VPK, vi kör på liksom den här linjen i några decennier till.
Känns rätt.
Vi fick ju champagne med det där. Mig vetligen satte vi kommunisterna i interneringsläger under andra världskriget. Vi kunde inte lita på dem. Sant eller falskt?
Sant. Jag vet inte.
Och då har vi inte ens i krig med Ryssland. Vi kunde bara inte ha en femte kolonnare bland oss.
Nej, nej.
Men vi är inte i krig nu, tänker kanske ni. Det känns ju konstigt att öppna upp de här gamla lägena i Norrland och fylla dem med Sverigedemokrater.
Men det är också det, om Sverigedemokraterna vill vara att vi är old school sossarna, att de vill appropriera det, att vi är som sossarna var under någon så här påhittad guldålder i Sverige, alltså då ingick det ju verkligen att ha rejäl kommunistparanoia.
Just det.
Och vara svinrädd för ryssarna, ja. Och bara liksom övervaka Jan Gio hela tiden. Och så det arvet bär de ju inte alls upp då.
Precis, men jag säger så här, kommunism, schmommipism, det är ju ryssarna vi är rädda för, eller hur?
Mm. Jo,
visst. Även om de har ändrat tonen i pipan eller, eller i flöjten, så betyder inte det, så gör inte någon skillnad. Det var ju inte kommunisterna som brände den norrländska kusten, mig veteligen. Det var väl Ivan hans anhang. Och dessutom så är vi ju i krig, menar i alla fall Ygeman. Vi är ett psykologiskt krig. Mm. Han har ju begärt om, liksom extra mycket pengar från budgeten för att vi ska kunna stå emot det här ryska propagandakriget som förs mot oss.
Ja, jag vet inte. Det är för jävla obehagliga ryssarna. Alltså.
Ja, det är de. Dmitri Kisilov, du uttalar säkert som du vill, Ola, är numera Putins propagandachef. 2013 så raljerade han i statlig rysk television om sexualmoralen i Sverige. Tidigt sex är norm. Från 9 års ålder. Men lyckligtvis har de erektionsproblem bland barn redan vid 12 års ålder.
Nej,
nu får det räcka. Det kan inte ta.
Nu får det faktiskt räcka.
När Jimmy och
vad sätter in JAS-planen nu?
När Jimmy... Varför är de inte redan i luften?
Så när Jimmy och Kent tar emot pengar med högerhanden, då hänger er slake lilla svenska kuk i vänsterhanden. Vad så att ni vet det.
Sorgligt.
De skrattar åt era mjuka penisar.
Ja. Det här är bara ord, säger vissa, men ord gör ju också ont.
Ja, det är sant.
Så ska vi ta det här? Jag tycker absolut inte jag. Nu talar jag till alla riktiga svenskar i Sverigedemokraterna. Ut med de här ryssälskarna. Öppna upp lägren i norr. Spåna bara.
Ja.
En förrädare är en förrädare är en förrädare. Så är det. Förstår du?
Mm. Okej. Okay.
Ja, men jag tror bara att de är liksom... jag tror att de är för dumma för att fatta att de blir manipulerade. Det är det jag tänker händer hela tiden.
Okej.
Okay. Att... jag vet inte, alltså de är så jävla listiga ryssarna. Alltså. Såna listiga jävlar.
Ja.
Det var någon journalist som... Är det okej att vara rasistisk mot ryssar? Det är så här, jag vet inte riktigt.
Jag vet inte
man får ju vara rasistisk kanske mot här, tyskar och engelsmän och så. Mm. Jag brukar prata om att jag är anglofob. Fransmän. Det är bara lite kul.
Ja,
det...
ja, jag gillar engelsmän.
Ja, men ryssar...
Jag gillar inte ryssar.
Nej.
Nej, men det är fortfarande oklart om det, om det är okej.
Ja, men de, jag tycker att de känns så läskiga ryssarna för att de är dels är de så här obehagliga vilda horder.
Ja.
Men de är också samtidigt listigare än oss.
Ja.
Är inte det att de är både mer ociviliserade och listigare?
Ja, men det är det som är så läskigt med dem, precis som du säger.
Det är en officiell hållning.
Men det är som är barbarer med en plan.
Ja, de har, alltså de håller på, och det, man vet inte, vad är det ni vill ens nu? Ni har ingen ideologi.
Nej.
Alltså för kommunism, då är det ändå en idé åtminstone. Mm. Och nu är det bara att, det är bara någon konstig, det är, så här, det är bara ett jävla reality-tv-program med Putin i huvudrollen. Ja. Och ni bara håller på så jävla mycket.
Det senaste var det här om att Ryssland, att det var sprid i ryska medier om att finnar går in över gränsen, kidnappar ryska barn och sen sätter de på statliga finska barnhem och sen säljer dem utomlands.
Oj.
Vad är ens tanken bakom den lögnen? Förutom bara att allmänhet styr liksom, skapa
kaos. De är som Jokern i Batman och det är deras roll i världspolitiken så att jag vill bara liksom förstöra.
Men hur ett svenskt parti kan ha något att göra med Putin?
Ja.
Det kan jag inte fatta.
Men jag tror
som hur kan de kan vi bara tänka tillbaka till sin barndom där vi satt och tittade på den nordiska kartan och grät över förlusten av Finland liksom.
Mm.
Som alla svenska barn.
Kurland och Livland.
Ja. Ja. Hur kan man då gå från att vara, hur kan det Jimmy Åkesson barnet plötsligt nu torka de tårarna och med samma hand ta emot pengar från Ivan?
Ja, jag kan tänka mig att de är för så dumma naiva som inte fattar vad de håller på med.
Nej.
För att alltså de är så listiga och ihärdiga ryssarna så de... Nej, men jag läste en krönika i Svenska Dagbladet som en av deras journalister hade skrivit om när hon blev uppvaktad av Russia Today.
Mm.
Att de bara blev bjuden på någon sån invigningsfest eller något de hade. De var stationerade i Berlin så fick de komma på en fest och de har bara, av någon anledning så har de då så här horder utav jättesnygga killar och tjejer i 28-årsåldern som då pratar perfekt tyska och så bara flörtar med en hela kvällen, ger en champagne och rysk kaviar. Och sen så kommer det så här dagen efter jobberbjudande med så här dubbelt så bra betalt som du har idag när du skriver för svenska tidningar. Kan inte du bara börja jobba för oss? Och, ja, de håller bara på att lirka sig in över allt och man vet inte vad de vill, men de är bara bäst på det. Och de har väl också sådana här bara Twitter-krigare som de har på sina lönelistor. Att folk bara går in i Twitter-diskussioner och håller på med Kreml-linjen. Vad fan nu den ens är. Nej. Men de bara skapar kaos.
Det är sådana jävla tricksters. Vad håller på för att hålla det på annets skull? Men det är också så sjukt att svenska partier är så lätt manipulerade bara man bjuder dem på något att dricka.
Ja. För så var det, liksom, det är så sorgligt. Också. Det är så sorgligt med Sverige att alla blir så lyckliga över en gratis lunch. Alltså, att det liksom går att göra vad som helst.
Är det så att, liksom, att Systembolaget och våra höga alkoholskatter har gjort att vilket land som helst i hela världen kan få ett svenskt parti i sin ficka?
Jag tror det.
Bara genom att bjuda dem på jättemycket.
Du får ett glas vin och då bara, god damn it, det är det bästa jag varit med. Jag aldrig känt mig så sedd och omvårdad tidigare.
Om jag vill ha till glas vin? Ja, jag trodde bara att det var ett till maten. Men jag förstod inte att man kunde. Men här stod en flaska. Och det var så att de körde över hela Vänsterpartiets ledning till Ryssland. Och sen så var det enda de gjorde var att bjuda dem på champagne och vodka.
Ja.
Och sen, de tror inte ens att de drog upp några riktlinjer. Och så
de sa inga ord.
Nej.
Och så, de bara tog in sen, champagne.
Efteråt ibland så kom det ett brev om allt ni behöver göra. Att förneka att vi är i Ungern.
En bild på en champagneflaska för att väcka minnet till liv.
Och tydligen så funkar det då lika bra med Sverigedemokraterna.
Mm. Ja.
Ja.
Systembolagets fel.
Vi måste börja tillåta gårdsförsäljning. Annars kommer vi liksom inte ha, annars kommer vi inte ha något parti vi kan lita på.
Det är ett problem.
Det är ett problem.
Du kan bjuda mig, kan jag fast säga. Du kan bjuda mig på hur mycket champagne du vill. Jag kommer aldrig glömma vad som hände.
Du är lojal mot ditt land.
Jag vet hur ni tog våra pojkar och släpade dem till Sibirien liksom. Svenska pojkar som du och jag, Ola.
Ja, exakt som du och jag.
Hemma
satt, är jag
hemma. Hemma satt våra tjejer som, satt våra tjejer som moade under när vi skulle komma hem. Svar aldrig. Och den handen har du skakat, Jimmy. Ivans hand.
Okej, vi har kommit fram till den delen av Lilla Drevet där vi berättar om våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Man går ju med i A-kassan och facket mycket för att försäkra sin inkomst. Akademikernas A-kassa är grundförsäkringen och den ger dig då upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Och det hörs ju på namnet då att det här är A-kassan för akademiker.
Mm. Ja.
Akademiker, det är ju sådana som har värsta utbildningen. Kanske värsta feta juristutbildningen, samhällsvetarutbildningen, ekonomutbildningen, kommunikatörutbildningen eller HR-utbildningen eller IT-utbildningen.
HR-utbildningen? HR. Jag är med. Jag trodde det omfattade det betyder, frisörer också. Jag blev.
Det betyder human resources eller human relations.
Mm. Just det.
Jag sa fel en gång och alla hade jätteroligt åt det. Okay. Jag sa en av dem men det var den andra. Mm. Och sen fick jag...
Jag blev näthatad.
Jag var där, det var hilarious.
Ja. Men ni märkte kanske här att jag bara räknade upp branscher som organiseras av Jusek.
Ja.
Att vara med i Jusek ger en då kraftigt förbättrad inkomstförsäkring. Taket är 80 000 kronor. Så du får alltså...
säg det där en gång till.
Du får 80% av lönen upp till 80 000 kronor.
Men hur mycket tjänar man då om man får... Om man har, om...
80 000. Ja, man kan få 64 000 maximalt i arbetslöshetsersättning.
Wow.
Oändligt med trygghet. Och det kostar bara som ett Netflix-abonnemang. Typ. Eller en låda Foot of Africa. Kanske båda. Jag vet inte exakt. Men det kostar, jag säger det i kronor istället. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Jusek stöttar en också på massa andra sätt i arbetslivet. Just nu har Jusek ett projekt eller ett arbete med det flexibla arbetslivet. Det är så att tack vare tekniska lösningar som smartphones och computers kan vi numera jobba vad vi vill och när vi vill. TNS Sifo har gjort en undersökning åt Jusek om det flexibla arbetslivet och hur det påverkar deras medlemmar. Undersökningen visar att hela 6 av 10 kvinnor med barn säger att de skulle behöva gå ner i arbetstid om det inte var möjligt att arbeta flexibelt. Det vill säga att om man inte hade möjlighet att jobba hemifrån eller på andra tider än ordinarie arbetstid. Motsvarande andel bland män med barn är 4 av 10. Mm. Så det är ju positivt då att kunna arbeta flexibelt för kvinnors karriärmöjligheter. Samtidigt som det kanske också det här visar då att de håller på med obetalt hemarbete. På Juseks hemsida finns fler resultat och tips och råd om hur du hanterar det här nya, möjliggörande men också ofta stressframkallande flexibla arbetslivet. Det vet ju ni hur det är. Svara på jobbmail hela tiden och så vidare. Du kan även göra ett test där du får reda på om du är en segmenterare.
Vad gör de?
Eller en integrerare.
Okay.
Vilken är bäst?
Det är bäst att vara en integrerare.
Okay.
Nej, det finns ingen värdering i det.
Nej.
Alla får vara som de vill. Men en segmenterare är en sån som behöver gränser mellan arbete och privatliv.
Jaja.
Och en integrerare är en sån som trivs eller tycker att det är helt okej med flytande gränser.
Mm.
Jobba lite när jag vill hemma.
Ja, integrerare.
Mm.
Ja. Här sitter ett gäng med integrerare i alla fall.
Ja. Jag men säger reda på att jag är en integrerare, men jag är ändå en segmenterare.
Ta reda på vad du är på jusek.se. Finns det testet, kan du klicka dig fram till det. Testet hjälper dig att förstå vilken strategi och vilket arbetssätt som passar dig bäst.
Är det där testet som den här spegeln i den oändliga historien?
Hur är nu spegeln i den oändliga historien?
Man går framför en speciell spegel och där får man se sitt rätta jag. Och det är det svåraste av alla tester man kan göra.
Man tror att man är en integrerare och så ser man
en segmenterare. Och så kan man inte ta det. Så tar man livet av sig.
Det
beror på hur mycket prestige man har investerat i sin identitet som integrerare, antar jag.
Hur jobbigt man tycker att det var. Det kan inte vara sant.
man har. Det är det första man berättar om sig själv. Står det i ens Tinder-profil.
Ja, sen segmenterar. Ja, då drar jag den till. Vad är det, vänster eller höger?
Vänta.
Jo.
Har du tagit steget och gått med i Akademikernas eller Jusek eller någon annan A-kassa eller något annat fackförbund tack vare den här podden, får du gärna skriva dig i ansökan eller berätta i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Vad förvånad jag blev i måndags när en stor skopa demokrati slängdes i mitt ansikte.
Okej. Ja. Vänta, jag måste komma på något. Fick du...
Fick... Timingen är borta, Ola. Det kommer ingen one-liner.
Fick du en kyss av Jan Björklund?
Snyggt. Nah, nej, inte tillräckligt bra. Jag hade lagt upp det för er. Jag hade önskat att ni var lite kvickare.
Nu jävlar ska du få en den stor varit... skopa demokrati. Rakt på munnen. Kommer Janne in med läpparna.
Ja, ah, det är ett äckligt skämt.
Sätt på lite läppbalsam.
Nej.
Jag bara tog han med. Gav med stor skopa demokrati.
Det hade krävts att det var, man var snabb.
Ja, att skämtet, det var mer one-liners.
Skämtet var så svagt så att det krävde snabbhet.
Mm, okej. Okay.
Jag satt hemma i måndags då och slösurfade på Vattenfall AB:s hemsida. Och plötsligt så såg jag att förhandlingarna mellan Vattenfall och den tyska staten skulle livestreamas. Direkt alltså från internationella skiljedomstolen i Washington.
Fan, vad coolt. Rör det rätta kärnkraftverken?
Ja, precis. Vattenfall, alla måste ju veta vad det är, men det är vårt statligt ägda energibolag. Kända för att nämnas i samma mening som orden nedskrivning och modsfel.
Just det.
Vattenfall har stämt tyska staten eftersom att Angela Merkel av okänd anledning fick PTSD av kärnkraftsolyckan i Fukushima och bestämde att de skulle stänga ner exakt alla kärnkraftverk innan.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Eller till 2022. Processen då startades för att Vattenfall hade tänkt och få jättemycket pengar på sina kärnkraftverk i Tyskland. Och sen kan de ju inte få det. Och de har ju investerat för att de är oerhört ledsna över detta. Så processen har pågått i många år. Men belagts med sekretess. Stora delar av den. Så döm av min förvåning. När det var livestreaming.
Ja. Okej, så Vattenfall är bara vansinniga för att tyska staten har blåst dem på deras kärnkraftsintäkter.
Precis. Det har varit mycket sekretess som sagt. Men eftersom att jag i Lilla Drevet har kritiserat hemlighållande, investeringsskyddsmekanismer, frihandelsavtalet TTIP, så har det globala samfundet beslutat alltså att livestreama de muntliga förhandlingarna nu för att försöka få mig att sluta slänga de här vassa ungvänstersingersarna åt deras håll. Det värmer för mig att bli sedd och jag är glad att jag kan ha bidragit ännu mer till samhället egentligen.
Till att, precis.
Ökad transparens.
Till ökad transparens.
För de orkar inte höra en gång till hur taskig jag kan vara. När jag verkligen är syrlig. Så då sa de bara, kolla här då.
Men då känns det lite som att de har gjort en ny taktik nu. Att de har sagt, om det här du vill ha, då får du.
Precis. Och så tror de att jag ska vara tyst. De tror att jag ska sitta hemma och kolla på livestreamen 8 timmar per dag i 2 veckor, vilket jag absolut kommer att göra. Men det räcker inte för mig. Det står ju mycket på spel, you guys. Man är nervös. Ja. Pengar står på spel. Otroliga summor.
Vem sida är du på i den här skiljedoms?
Vattenfall, självklart. Jonathan, jag är ju svensk.
Ja, är
eller hur? Och det är mitt företag.
Ja.
Jag är delägare.
Just det.
Genom staten.
Just det.
Som vi tillhör.
Det är som kronjuvelerna. De äger vi
också. Kronjuvelerna. Men de som förlorar rättegången, eller det kallas förhandlingarna, de kommer kanske behöva betala för rättegångskostnaderna.
Uff.
Och det kan bli runt 100-200 miljoner kronor. Så för mig personligen är det viktigt att liksom, vinn nu, era jävla soporor, känner jag till
Vattenfall. Är det för att de kör över tyska advokater och svenska advokater till Washington? Så ska de bo och arbeta där.
Precis, och det är flera år det har pågått, tror jag, sedan 2012. Och det är mycket som ska skrivas och läsas, och det är en jävla business.
Men, men 102 miljoner är också i uttryck till det här då, måttet nuon. Så är det,
precis.
Då är det 0,01 nuon.
Och jobbigt att gå igenom alla de kvittorna.
Åh, fy fan.
En macka på Starbucks.
Så tungt jobb. Men det som pågår just nu är att Vattenfall vill ha ungefär 5,7 miljarder euro av Tyskland. Det känner de är den korrekta summan. Jag vet inte exakt hur de har räknat, för att jag somnade när de berättade om hur det hade gått till. Det var för tråkigt, helt enkelt. Det kan vara så att de har malt ner 1000 lappar, lagt i en tekopp, helt över grönt te, sen uppdagar sig en siffra och det är 5,7 miljarder euro. Eller hur nu Vattenfall räknar.
Men det här är så här summa som tyskarna skrattar åt.
De skrattar högt. Mm. Och en naturlig invändning här hade varit att det är dumt av Tyskland att inte vilja betala ett enda öre. För om de bara hade sagt så här, åh nej, vad tråkigt det här måste ha varit för er. Ni får 1 miljon kronor. Mm. Så hade Vattenfall bara,
okay.
Yes! 1 miljon kronor! Nu kan vi förvärva ett nytt energibolag, kanske. Skämtet här är ju då att ingen på Vattenfall kan matte. Nej. De vet inte skillnad på miljoner och miljarder.
Nej. Nej, just det.
Och det är inte heller bara ett skämt, utan sant historiskt sett. Mm.
Det är bara 3 nollor för det tyska staten. Och vad är noll värt? Noll.
Så det hade de kunnat göra om de inte ville ha en sån här stämning. Men det visste inte de, för de känner inte Vattenfall som vi känner Vattenfall. Det är ju vårt företag. Tyskland hade ingen aning om det. Förhandlingarna sänds ju nu då för allmänheten. Man måste kolla på det live, för det går inte att få tag på i efterhand. Det är någon slags policy.
Mm-hmm.
Jag har mejlat och frågat Vattenfalls pressavdelning.
Sänds det på liksom att de håller på jävla, som det sänds på konstiga tider?
Nej, det sänds ganska bra tid. Det började vi ungefär, jag tror att det var 7:30 på kvällen. Sen pågår det väl en motsvarande en arbetsdag då, 8 timmar ungefär. Men det är transparent. Och anledningen till att det är att det har varit lite stel stämning kring det här med företag som stämmer stater på sin beräknade vinst. Mm. Eftersom att TTIP har kommit upp på den politiska agendan och frihandelsavtal och investeringsskydd är något som folk pratar om nu. Så nu visar man liksom, ta det jävligt lugnt, ingen fara.
Mm.
Det är det här bara som händer. Allt ni behöver göra för att hänga med och sitta framför era dator.
Mm.
8 timmar. Varje dag i 2 veckor, och då har ni ändå missat 6 år av förhandlingar. Mm. Men i alla fall, jag är glad. Jag är glad. Vi får se hur neutralt demokratiskt det egentligen går till i de här tribunalerna.
Mm.
Det är många människor som är med. Det är ju inte bara 2 rika, elaka advokater. Mm. Det är ju massa människor. Det är liksom väldigt demokratiskt. Och jag vill inte vara en negativ Nancy, utan jag vill som medborgare säga tack för att jag fick se det här. Det är ju en potentiell inblick i en framtid där de här typerna av förhandlingar blir väldigt, väldigt mycket vanligare. De blir ju redan det. Och i och med TTIP, om det går igenom med investeringsskyddsmekanismen, då kommer det vara kanske ännu vanligare, antagligen. Så att vi kommer behöva spendera 90% av vår vakna tid med att följa det här i
men det kan bli en sån tv-kanal med företag som stämmer stater.
Precis.
Som du kanske kan jobba med den.
Det skulle jag faktiskt kunna göra, Ola. Det är inte en dålig idé i nuläget. Jag tror kanske att det
bara dygnet runt.
Jag kommer börja lobba för TTIP och ISDS för att jag ska få jobba med den här kanalen som bara sänder skiljedomstolsförhandlingar.
Mm.
Men i den här lilla inblicken, insynen i framtiden, så blir ju en sak väldigt tydlig, och det är ju vilken blomstrande tid som väntar för advokater och jurister. Lite oavsett om TTIP går igenom. Liksom mer bara allmänt att det är en riktigt god tid. De har haft det svårt, det har de inte. De har inte haft det svårt. Men nu får de det bättre. Så mycket jobb som väntar.
Kommer TTIP gå igenom?
Det är oklart i nuläget.
Ja, för nu har Hillary vänt.
Ja, Hillary hatar det. Trump hatar det.
Mm.
Så om de inte får igenom det nu, imorgon, så kommer det inte gå igenom. Nej, jag vet inte.
Hillary var tvungen att säga det för att besegra Bernie.
Ja.
Hon kanske gillar det innerst inne.
Mm.
Ja, det tror jag lite i alla fall. Men vi får liksom se vilken livgivande situation det skapas av den här typen av förhandlingar. Så mycket jobb för advokater och jurister. Och så får vi också se lite vems lön vi kommer få betala. För det är ju våra pengar då som går till de här förhandlingarna. Dyra, och då vill man ju också få ut det mesta av det. Du räcker upp handen, Jonathan.
Ja, sker alla de här i Washington?
Nej, det finns också en skiljedomstol i Stockholm. Stockholms, tror jag, handelskammare har en
internationell
skiljedomstol.
Sån. Mm. Oj.
De hanterar näst mest case efter då Världsbanken, som är den i Washington.
Wow.
Tror jag, slänga in, för jag orkar inte dubbelkolla det. Men så är det säkert, bra.
Blir du så här glad som som när det går bra för Skarsgård i Hollywood. Ja, det sätter Sverige på kartan.
Efter att Billy Skarsgård fått rollen som i nya It, så är det här bästa nyheten jag hört på länge.
Ja, det går jättebra för oss. Advokatfirman som Vattenfall har anlitat heter Swartling Mannheimer. Och det är ju en av Sveriges mest nobla advokatfirmor, helt klart. Med i Washington är ett tajt gäng där minst en man bär en guldkedja som hänger från bröstfickan till en annan ficka i sin vackra väst. Mm. Och den mannen är Kai Hubert. Han har ju varit då delägare i Swartling Mannheimer i 20 år och nu är han också ordförande vid Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Mm. Han är jävligt duktig, va? Det är inte konstigt att Vattenfall har valt honom och ett litet gäng med andra killar som är otroligt bra på detta. De representerar vårt egnaste företag i den här stora prestigefyllda förhandlingen.
Det egnaste av våra företag, som är allra mest vårt egen.
Swartling Mannheimer. Hade inte hört deras namn förut, men nu har jag fått höra det. Och de är en stark och stor advokatfirma. Ja, men du är från Stockholm, så du har säkert druckit öl med dem på Stureplan eller vad det nu är ni gör i Stockholm. Advokater och vanligt folk som umgås, som att det inte är något konstigt. Precis som alla advokatfirmor så har Swartling Mannheimer, de är neutrala, objektiva. Mm. Det måste ju en advokatfirma vara. De litar endast på obestridliga fakta och inget annat.
Nej.
En slide i deras PowerPoint hette 7 undeniable facts.
Oj.
Det slängde de bara i ansiktet på Tyskland och Tyskland bara, psych. De är födda ur ingenting och när de dör så blir de ett finkornigt diamantgrus. Och av den anledningen så kan de inte påverkas av politik eller PMS eller något annat äckligt. Nej. Som vanliga pöben håller på och köttar runt med varenda jävla dag. Det är därför det också kan bli så himla neutralt och lugnt när de är med. Mm. Swartling Mannheimer har också på ett neutralt sätt startat en grupp tillsammans med några andra advokatfirmor och Shell faktiskt och Achema, vad fan de heter, företaget som stämde Slovakien 2 gånger för att Slovakien ville förbjuda vinster i välfärden.
Mm.
Shell, Achema, Swartling Mannheimer och några till advokatfirmor har gått ihop en liten gräsrotsrörelse som lobbar för TTIP och ISDS.
Jaha,
väldigt starkt.
Där, du ser att de är som Putin. Eller, fast de vet vad de vill.
De vet vad de vill. Ja. De smyger inte heller, nej, för det här är ju inte olagligt eller liksom hemskt egentligen. Om man tycker att det är bra.
De vill
att
ha det
neutralitet
det...
är bra. Mm.
Men de vill ha det för att då kommer det bli så himla mycket.
Det kommer bli så mycket jobb, Jonathan och Ola. Mm. Fy fan vad mycket jobb det kommer. Man kommer gå in i väggen varenda en av dem. Behöver åka på spa i 365 dagar för att överhuvudtaget orka läsa mer. E-Fila heter den organisationen. Och det går ganska så jättebra faktiskt med lobbyismen. Det går jättebra för E-Fila. Dåligt namn bara är min enda invändning. Det ligger inte bra i munnen.
Nej.
E-Fila.
Men går det inte lite dåligt ändå med att driva igenom de här avtalen?
Jo, där möter de en viss motgång. Men redan som där så finns det ganska många fall att jobba med i många år.
Ja,
för mycket pengar. Så det är ju spännande att få inblick i detta. För det var också så att först så räknade Vattenfall med att de hade fått förluster på omkring 10 miljarder kronor.
Mm.
De la ner de här två kärnkraftverken Kryml och något mer. De räknade med en förlust på 10 miljarder kronor och sen så råkade den ju öka med 40 miljarder, den beräkningen. Ingen vet varför,
nej,
men det kanske har att göra med att Swartling Mannheimer kom in och ställde sig mitt emot var och en i Vattenfall och bara skrek 10 miljarder. Ni har ingen självkänsla, ni tror inte på er själva.
Men då sa vi så här, låt oss titta med lite opartiska ögon på den här siffran.
Bara neutral business.
10 miljarder säger ni från ett partiska håll. Vi däremot som inte har kopplingar till någon.
Vi skulle 57. Säga att någonstans runt 50-55 miljarder skulle vara mycket mer rimligt. Det behöver inte vara så. Men det kan ha varit så att de ställde upp dem mot väggen och spelade Eminems Lose Yourself medan de skrek ut ett pep talk. För det är så riktigt bra advokater gör. Det är bara spekulationer från mitt håll. De kanske inte har något att göra med det här caset, Swartling Mannheimer, alltså det behöver de inte ha. Men det är intressant att få se liksom en inblick i demokratin och i framtiden lite grann också, tycker jag. Och också få se hur vackra guldkedjor Swartling Mannheimer har haft råd med.
Du såg det på livestreamen?
Ja, Kai Hubert, en riktigt fin guldkedja.
Men det blev inte klart nu? Du vet inte vad som händer?
Nej, utan det här pågår nu till 21 oktober, de muntliga förhandlingarna. Och sen så kommer ett beslut tidigast i slutet av 2017.
Man hejar då på Vattenfall för att de är svenskar. Fast egentligen man ska heja på demokratin, ska man heja på Tyskland kanske.
Kan man
tyska staten.
Om man gillar att Tyskland ska få fatta ett demokratiskt beslut. Även om det kanske var lite rush. Ja. Vad säger man? Rash. Att Angela Merkel bara gick och la sig, drömde en mardröm om Fukushima och vaknade och skrek, nu är det slut med det här.
Ja.
Men det var ändå ett demokratiskt beslut. Så om man tycker att det ska stå över så röstar man ju för Tyskland. Mm.
Men om man tycker att Vattenfall är så jävla sköna.
Om man tycker att Vattenfall ska få lite pengar nu när det har gått så dåligt med Nuon och det. 50 miljarder vet ni. Mer än vad Nuon är värt idag.
Det var partiledardebatt i Agenda i söndags. Det var attacker på Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson. Kristdemokraternas Ebba Busch Thor förklarade att hon inte vill samarbeta med SD.
Jag kan inte se framför mig att jag ska sätta mig ner med en person som Kent Ekeroth, som har sprungit runt med järnrör på stan. Anna Hagvall, som nu senast ville begränsa Bonniers ägarinflytande därför att det är för många judar i koncernen. Eller Oscar Sjöstedt, som skrattar åt skämt att man har sparkat på får som om de vore judar.
Mm. Jag tror inte att du behöver sätta dig ner med dem förvisso. Och för det andra, så är, det är ju inte så. Det, jag tycker det är otroligt tråkigt att vi hamnar här igen.
Dålig comeback.
Det är kul, det tog så lång tid för Jimmy också att finna sig. Mm. Att hon sa det där och så var tyst i typ 10 sekunder.
Men det var den första meningen var väldigt dålig. Men du behöver inte sitta med dem.
Nej.
Sitta med mig. Mm. Och...
och sen kom han på.
Ja, det är det. Så är det ju inte. Det inte.
Alla gånger kan inte Ekeroth varit rasistisk, har det varit trickfilmat och så vidare. Jag vet inte om det är effekten Ebba Busch Thor har på en.
Vilken?
Att man genast gillar Jimmy, eller då?
När hon bara tittar på henne och han bara fastnar i henne så bara... Mm. Mm.
Han tycker hon är så snygg.
Men vänta, vad sa hon?
Uh-huh.
Mm. Ja, okej. Okay. Det var ofräscht sagt.
Ja. Ja, det var det.
Är det förbjudet i det här landet att uppskatta vackra damer?
Not on my watch.
Jag hade också blivit perplex om jag stod upp här för Ebba.
Säger jävla Ola. Grabbsnack.
Det är lite omklädningsrumssnackar.
Ja.
Jo, men jag tycker bara att vi kan uppehålla oss vid de här två färska SD-skandalerna som Ebba Busch Thor nämnde.
Mm.
Den ena är det här då att SD-riksdagsledamoten Anna Hagvall lagt en riksdagsmotion med en miljard bizarra faktafel, dels. Men motionens uppsåt var att begränsa judarna på Bonniers mediedominans.
Mm.
Bland annat med motiveringen att ingen etnisk grupp ska få kontrollera mer än 5% av media.
Natch, natch, säger jag.
Hård men rättvis. Ingen etnisk grupp. Jag vet inte om hon räknar svenskar som en etnisk grupp.
Tror jag inte. Men hon kanske blinkar lite åt Schibsted.
Ja, det är norrmän.
Ja.
Ja, just det.
Du kanske skrattar nu, Ola, men när du inser att judarna äger hälften av alla medier i Sverige och resten är norrmän, och kanske också du ska bli lite upprörd.
Ja, men jag vet inte om svenskar räknas som en etnisk grupp, för det skulle bli svårt att tänka.
Ja.
Mm. Svårt system att få på plats om vi ska ha 20 olika etniska grupper som kontrollerar 5% var av media. Så, somalierna, de får Dala-demokraten, Mix Megapol, Clara Henrys YouTube-konto. Bosnierna får norra Västerbotten. Ja, men hon gjorde det här i alla fall. Hagvall la den motionen. Hon har inte behövt avgå. Det som där, Sverigedemokraterna, rasister, foliehattar, en jävla hjärndöd jävla apflock. Eller hur?
Det där vet jag inte håller med om. Men att de har tungan upp i Ivans röv, det kan jag skriva under på.
Jag kände bara lite efter att jag läste den här Vox-artikeln som vi... Eller ni var inte med då, men vi pratade om det för ett par avsnitt sen. Men där det kom fram att alla som röstar på SD och SD-liknande partier, det är inte alls att de är så ekonomiskt utsatta eller att de är globaliseringens förlorare. De har det ganska gött ekonomiskt.
Mm.
Det är bara att de tycker det är så jävla obehagligt med alla som är annorlunda.
Mm. Precis.
Så efter det kände jag att nu kan jag släppa det här med vi måste förstå, vi måste lyssna,
vi måste
känna in, vi måste lyssna på den besvikna arbetarklassen, utan nu är det bara så här jävla pack.
Mm. Och jävla pack, jag berättar någonting som är annorlunda. Ivan. Jävligt annorlunda.
Nu känner jag bara så här att jag sitter här och jobbar med media i någon storstad och jag vet att jag är bättre än er. Jag är bättre än er. För ni har inte rätt att ha en röst, för ni är liksom, jag måste berätta vad som är rätt och fel för er.
Okej. Kör. Kör i vind.
Äckliga, fula white trash. Gör världen en tjänst att ta livet av er.
Och nej, någon måste försvara dem.
Jag känner bara tillbaka, jag är bara tillbaka i den peppen nu. Jag känner att det är 2013 igen. Ja. Nu bara...
Det är fritt fram.
Nu bara det helt det okomplicerade fuck SD.
Så där kan man inte säga. Folk som du kallar för white trash, de har massa olika sorters åsikter och tankar och sånt som du inte kan känna dig i.
Men du ser...
Det finns bara en enda folkgrupp man kan dra över en kam. Och det är Ivan och hans anhängare. De vet exakt vad de håller på med. Och vad de håller på med är att skapa kaos.
Men i alla fall det här andra som Busch Thor tar upp då, det var det här.
Oscar Sjöstedt som skrattar åt skämt att man har sparkat på får som om de vore judar.
Hon pratar om Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraternas ekonomisk politiska talesperson. Vår nästa finansminister kanske. Sajten Inte Rasist Men publicerade en video från en fest. Ni kanske har sett den här videon.
Ja.
Det var fulla SD-are då på den här festen och den ska ha ägt rum 2012. På videon ser och hör man hur Oscar Sjöstedt skrattar när han berättar en anekdot om när han jobbade på ett slakteri på Island. Att han där hade kollegor som var tyska nazister. Han säger i klippet, citat, vi hade 4 tyskar som jobbade på slakteriet. De var typ nazister, så de fick inte vara i Tyskland. När de var fulla på fest gick de runt och hejlade. Skratt. Sen berättar han om vad som hände när ett av de döda fåren som hängde i kedjor i taket på slakteriet, när ett sånt får trillade ner på golvet.
När de är på golvet så kan vi inte använda det liksom, då är det förverkat så. Och då som inte bara ta bort och slänga det. Men de lär ligga kvar och så här, om någonting är fel och de blir arga, det är inte fram och sparka på det. Jorden.
De tyska gubbarna gick fram och sparkade på den döda fåren och sa, de är juden.
Mm.
Och den här filmen skapar mycket upprördhet. Citat, det är en film på järnrörsnivå, så grov och äcklig att man faktiskt inte tror att man ser eller hör rätt. Skriver Johan Hilton i Dagens Nyheter. Fredrik Virtanen, Anders Lindberg, Björn Wiman, Amanda Björkman skrev liknande krönikor. Säkert fler än dem, men det är de jag har sett. Och jag måste säga att jag på ett sätt inte förstår den här upprördheten över den här filmen.
Nej, ja.
Där man ser fulla killar garva och tokiga nazister. Och jag blir lite provocerad att man klumpar ihop den här fyllefilmen med Hagvalls helt sinnessjuka motion om att begränsa judars mediemakt. Att de två sakerna nämndes i samma andetag av Busch Thor och av alla skribenterna jag nämnde här tidigare och också av Annie Lööf i samma partiledardebatt.
Det är inte ett vanligt parti. Om man i partiets yttersta ledning har personer med antisemitiska åsikter och som skrattar åt nazistiska företeelser.
Det är inte ett vanligt parti om man i den yttersta ledningen har personer med antisemitiska åsikter och personer som skrattar åt nazistiska företeelser. Hur är de två sakerna samma? Menar Annie Lööf att år 1940 begick Adolf Hitler och Charlie Chaplin lika stora brott mot mänskligheten? Hitler genom sina antisemitiska åsikter, sin politik, och Chaplin genom att göra den här filmen Diktatorn där han skrattade åt nazistiska företeelser. Va? Hur kan man skratta åt nazister? Vem skrattar inte åt nazister?
Nej, men du missförstår ju med mening.
Nej, vadå? Men det är väl det är väl nästan så här humorklyscha att man skrattar åt nazism.
Jo.
För att det är det vanligaste exemplet på något som är helt absurt. Och det finns väl ingen så här rak logik heller med att om man skrattar åt något, då är man för det.
Nej.
Man tycker det är bra.
Alltså jag håller med dig i att den här anekdoten är en ganska bra anekdot. Hade jag varit med om den hade jag också berättat den. Ungefär exakt likadant.
Ja, precis.
Det är ju uroligt att man har jobbat på ett slakteri. Där går omkring massa tyskar som är nassar.
Ja, som förvisats från Tyskland för att de är för nazistiska. Ja. Och de är nu på ett slakteri på Island och sparkar på döda får och väser de-ljuden.
Men var alltså, har du varit någonstans? Jag har varit på ett slakteri. Hände någonting där speciellt? Var det något kul som du kan berätta? Mm. Ja, nej, det hade jag inte. Förutom de här 4 nazisterna då som var där. Det är väl en ganska rolig grej att berätta.
Ja, men om man berättar den anekdoten på fyllan för sina kompisar, ovetande som att man filmas, Alltså svenska åsiktsjournalister hade då uppenbarligen berättat den anekdoten all fruktansvärt var det som hände. Jag tar naturligtvis avstånd från allt som skedde. Så är det på DNs personalfest, antar jag. Men jag tror att för de flesta andra hade det anekdotberättandet varit en stund av skratt. Ja. Mm. I alla fall för nästan alla killar, tror jag. Mm. Kanske många tjejer också. Jag vet inte.
Det här locker room verkligen.
Stänger ut en Moa mer och mer.
Ja.
Ja, men det hade ju varit en stund, tänker jag, av fy fan vad sjukt det här är skratt. Men det hade det varit för mig också.
Ja.
Och mina kompisar. Och om någon tror att det skrattandet gör oss till nazist-apologeter, så är man helt väck. Men sen kan jag också, jag kan hålla med om att filmen är lite obehaglig, men jag tycker att det enda egentligen som är obehagligt med den är kontexten, att de är sverigedemokrater.
Mm.
Nästan. Alltså, för det var någon som skrev det så här att hur hade det varit om det hade varit sossarnas eller moderaternas finansministerkandidat istället? Frågade retoriskt. Jag försöker föreställa mig reaktionerna på filmen om det gällt Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson istället för Oscar Sjöstedt. Och grejen är att då hade inte jag i alla fall alls tyckt att det var lika farligt. Om någon berättar en komisk anekdot om absurda nazister, då blir ju den bara obehaglig om man vet att det finns något i berättarens bakgrund som gör att den kan skratta av fel anledning.
Mm.
Och det känner man ju mer med Oscar Sjöstedt än med en sosse-moderat.
Ja.
Jag tyckte bara att det här var lite komplicerat, för jag fattar också varför man tycker det är creepy, men jag tycker bara att det är kontexten SD som gör det creepy. Men det, för det har också nu dragits upp massa gammal skit på Oscar Sjöstedt i samband med det här.
Mm.
Olika sådana där avslöjanden. Sjöstedt gick på nazistspelning 2005. Sådana avslöjanden.
Mm.
Det kanske han också bara gjorde för att berätta en helt sjuk anekdot.
Ja, det var att, han sa att, det var, att han var liksom, att han försökte få till det med någon tjej och bara hade följt med henne och inte vetat var han hamnat. Okay. Att det var förklaringen.
Hon var en galen nazist.
en cute nazi.
Han har så många, alla hans anekdoter bara om hur han har råkat träffa. Men
vad nazister. Gjort, vad har man gjort för att imponera på tjejer i locker room tåg?
Ja, och sen så skrev de också på den här interrasist men sajten om en artikel. De skrev: under slutet av 90-talet och början av 00-talet gick han, Oscar Sjöstedt alltså, han gick under epitetet Rasse Oscar och var en del av den skinhead-rörelse som också hyste rasistiska åsikter.
Ja, för att någon ren, för att någon rakad, jättesöt tjej. Vad heter du då?
Jag heter
Rasse Oscar.
Du är ingen vanlig Oscar.
Tändes en liten glimt med de där vackra bruna ögonen.
Blåa
ögonen.
Något var fel.
Och sen är det också vittnesmål i den artikeln från någon som kände honom då, som vittnar om hans rassighet. Och så har de en bild från en gymnasiekatalog där Oscar Sjöstedt bara ser ut som en sån typisk störig.
Mm.
Har rakad skalle, bombarjacka och torshammare.
Ja.
Så han tillhörde någon.
Men vem sitter precis i raden under? Det är ju Emily, va?
Men jag tänkte på en sak angående SD när det gäller det här, alltså just vilken subkultur man förknippade SD med om man växte upp på 90-talet och början av 00-talet.
Mm.
För när någon påtalar för Jimmy Åkesson att du gick ju med 1994 i ett typ nasseparti, då är han alltid så här bara: va? Va? Det stämmer inte, det är inte sant, jag fattar inte alls vad du menar. Och det handlar såklart om att han dummar sig delvis. Men jag tror att det kanske ändå finns något genuint i det. Att han lite tror på sig själv.
Mm.
För jag tror att det är lite annorlunda stämning när det gäller SD och deras bakgrund i skånska och blekingska hålor. Och att det var det redan på 90-talet.
Mm.
För det är ju så i SD, har jag känt, att det hela tiden är det här järngänget som består av dem från Skåne eller Skåneland. De SD-arna som kommer från de gamla östlandska provinserna. Att det hela tiden är de som är, de har ett så här järngäng och de måste utesluta SD-ar som kommer från andra delar av landet. Och hålla på och krishantera dem. Alltså sådana som vi som kanske växte upp på 90-talet i övriga Sverige, vi har en stark bild av SD, att SD är ju Rasse Oskar.
Ja.
Det är ju det var de personerna på skolan. Det var de på skolan som höll på med den subkulturen längst åt höger. Och det fanns såklart också det här Rasse skinhead-typerna på gymnasieskolor i Skåne och Blekinge. Men de representerades inte av SD, utan det fanns något som var höger om SD där.
Mm.
Och SD var där redan på den tiden, det här mera moderata rassalternativet. På gymnasieskolor i Sölvesborg och på sådana ställen så var det så på 90-talet att SD var inte bomberjacka och skinheadrassar, utan det var lillgamla killar i kostymrassar.
Mm. Så Jimmy hade, han hade en portfölj som skolväska.
Som ja. Glasögon. Mm.
Så därför är Jimmy, alltså, tror jag, han är genuint lite i otakt med den allmänna bilden av SDs 90-tal. Och det är också därför, tänker jag, som det blir lite slitningar inom SD, för att människor i Skåneland och i övriga landet har gått in i partiet med olika ingångsvärden.
Okej, okay, så att andra SD kanske liksom blinkar åt Jimmy. Mm. Och så förstår inte han.
Han bara, det där var på allvar.
Vad menar du?
Snyggt, Jimmy.
Snyggt.
Vadå? Vadå? Ja, men att de i Skåneland, alltså, genuint har tänkt Jörg Haider nästan från början, sätter framför sig. Vi är ett sånt, ska bli ett kontinentalt neofascistiskt parti. Men medan de i övriga landet mer har varit såna så här, alltså, rediga stockholmska huliganfascister. Ja. Att de är så bara, Rasse Oskar! Ja. Jag är Rasse Oskar! Det betyder att jag ska vara med i SD. Här kommer Rasse Oskar! Och Jimmy och Rickard Jomshof bara, och de bara, nej, vad håller du på med? Det här är ju SD, och Rasse Oskar, ja precis, det är SD! Nu kör vi! Tända facklor, ut på stan, leta upp lite babbar! Djurgården!
Men det måste ha blivit så himla knäppt då när de skulle på den här jättelika konferensen de skulle ha. Eller vad det var för den här festivalen.
Nu?
Jimmy säger att jag har bokat boppers. Va? Jag har med Thule. Nej, boppers. Efteråt så ska vi ha en sån här tombola där man kan vinna lite grejer. Så quiz i parken.
Ja, men alltså nu
har ju öl, va?
Nu... Nej. Ja, men nu har ju alla tvingats såklart gå in i det här kostymmodet för länge sedan. Men jag tror när de gick med från början att det finns något i de här skånska blekingska hållen att de var lite kostymmodet redan från början. Ja. Men det var så här huliganras-grejen i övriga landet. Eller för det har ju varit, alltså, om man tittar på vad som har hänt, att den här sydsvenska falangen, de har ju uteslutit Erik Almqvist. Mm. De har uteslutit hela Göteborgs falangen, Patrik En och så, de var för tokigt nassiga. Mm. Hela SDU har de uteslutit.
Ja.
Gustav Kasselstrand, Östergötland, William Hane, också Stockholm, va? Att jag tror att det har något där, att det finns en kulturkrock som bottnar i att SD i resten av landet på 90-talet så var det typ den yttersta högen, men att det inte ansågs vara det på samma vis i Sydsverige. Ja, men ligger inte något i det, att SD är som inte sydsvenskar, de har med den här auran av att stå och hålla i en fackla och bara så här, skalla någon.
Asfull. Jo.
Det stämmer nog.
Okej. Jag kan säga några datum när jag kör stand-up. Vi har 18 oktober i Lund. Humorfalangen på mejeriet i Lund. Sen Göteborg har jag 2 gig. Det första på Ståuppklubben, finns inga biljetter kvar. Det är slutsålt. Men jag tror att det finns biljetter kvar till den 3 november. Då jag är på en klubb som heter Köta Comedy. Köta Comedy i Göteborg 3 november. Sen kör jag på Oslipat i Uppsala 9 november. Och Stockholm 10 november. Också Oslipat. Så kolla oslipat.com för all relevant info. Vill någon...
Är du klar för någonting?
Mm.
Nej.
Jag och Dylan kommer till Norrköping och Örebro den här helgen. Just. Och sen Stockholm nästa vecka. Och sen Berlin.
Just det, är en stor gala förresten. Dela Sport Grande.
Nästa onsdag
eller tisdag.
Ja, i Stockholm då.
Den 19.
Där dyker vi upp alla tre.
Mm. Ja.
Ska ni gigga i Berlin?
Ja. Precis, vi ska göra vår föreställning Det nya tråkiga i Berlin.
Gud, vad ni internationella.
Jag
var i Amsterdam bara för någon vecka sedan.
Jajamän. Pretty, Jesus pretty Christ. Cool. Så då, det får man köpa biljetter till på dealandmoa.se.
Va?
Ja, vi har en hemsida.
Köper på
hemsida. Man klickar sig vidare sen, men det behöver vi väl inte tala om. Allt finns på hemsidan.
Det är imponerande att ni har en hemsida.
I know. Det är faktiskt imponerande.
Okej, men då säger vi tack till Aftonbladets kultur, tack till akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Moa Lundqvist, Jonathan Unge. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.
Hej då. Hej.
Ska någon av er till under jorden då?
Nej. Jonathan, gå in där i bilden.